Det finns idag över 20 000 olika kristna samfund och sekter i världen. Och bara säga det får en kanske att känna sig lite missmodig. I alla fall får det mig att känna mig lite missmodig. Hur i all sin dar är det tänkt att om det nu finns en Gud och om han nu har en... Om han har gett oss sitt ord... Om man nu har en församling på jorden, hur i all sin dar skulle en person kunna hitta rätt församling i ett sådant virvar? Det känns omöjligt. Någon kanske tycker att det är det. Och har dragit slutsatsen att därför så finns det ingen församling som Gud egentligen, eller som egentligen är rätt församling i den bemärkelsen. Men förstås, alla personer kan ha sin egen åsikt om hur ska jag hitta min plats? Min församling, som jag tycker om bäst. Kanske andra menar att den församlingen som Jesus har är osynlig. Och att vi ska tillhöra den. Och sen så bryr sig inte Gud speciellt mycket om vilken församling vi hamnar i. Bara vi hamnar på en plats där vi trivs. De här sakerna kommer vi att titta på idag. Och jag vill inte säga att det finns enkla svar på alla de här frågorna. Men jag tror att det finns bibliska svar. Och jag skulle vilja att vi tittar på det idag. För det första måste vi ställa oss frågan. Är det så att det är Guds önskan att det ska finnas så många olika kristna samfund? Är det hans vilja att det ska råda sådan förvirring inom kristenheten? Hur många skulle hålla med om att det faktiskt är förvirrande att det finns så många olika samfund? Visst är det. Visst är det. Det är förvirrande. Det hade varit enkelt om det bara hade funnits en församling, en kristen samfund och dit gick allihopa. Men nu har vi många olika församlingar. Är det Jesus vilja? Jag tror att svaret är ett rungande nej. I Johannes kapitel 17 så ber Jesus sin överste prästliga förbön innan han går igenom korsets trauma på Golgata. Och han vädjar till Fadern. Han säger: jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de ska vara ett och att de ska vara i oss. Liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Han ber att de ska vara ett. Så är det Jesus önskan att vi ska vara många olika delade? Nej, det tycker han inte. Han vill att hans folk ska vara ett. Att de ska vara enade. Och det är någonting som kommer visa världen att Kristus har sänts. Jesus ber inte bara för sina lärjungar som bråkade sinsemellan varandra ibland. Men han ber för dem som kommer att komma till tro på mig. Vet du, Jesus ber för dig. Han ber för mig. Han bad för alla personer som skulle komma till tro på honom. Så jag tror att han ber för oss. Han bad också för oss som är här idag. Om att vi ska kunna vara ett. Sanna tillbedjare är någonting som Jesus önskar. Den här enheten är inte bara en enhet som är ytlig. Vissa människor tänker att lösningen på den här förvirringen inom kristenheten är att vi alla bara lägger undan våra åsikter. Och sen så säger vi alla att vi tror samma sak. Eller att vi alla tror på Jesus. Okej, och det är ganska generellt. Det tror ju de flesta kristna samfunden på. Sen... Då är vi ett om vi säger att vi alla tror på Jesus. Men det är inte riktigt så enkelt, för vilken Jesus tror vi på? Tror vi på den Jesus som var skapad? Tror vi på den som var oskapad? Tror vi på den Jesus som bränner människor i ett evigt helvete? Eller den Jesus som ger syndarna ett kortare straff? Tror vi på en Jesus som bryr sig om att vi håller hans bud? Eller på en Jesus som inte bryr sig om vi håller hans bud? Ser ni att det finns en skillnad här på ett sätt? Och det kan vara lätt att kanske bara säga att vi ska vara ett. Men i själva verket så är vi ju inte det. För vi har kanske olika åsikter inom de olika samfunden. Jesus säger, den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Så det finns två stycken sätt som vi ska vara enade på, i ande och i sanning. I kärlek, men också i sanningen. Jesus brydde sig om att vi skulle vara ett i tron också. Första Korinthierbrevet 1:10 säger, i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Det är ganska radikala ord. Jag kan tycka, det här är ju, hur ska det här vara möjligt? Men faktum är att det var Paulus bön, det var Jesus bön, att vi skulle vara ett, vi skulle sträva efter den här enheten. Och hur ivrigt borde inte vi som kristna sträva efter kristen enhet? En kristen enhet som bygger på ande och sanning. Jesus kallar sig själv för den gode herden. Han säger att jag är den gode herden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Jesus är herden. Och vem är fåren? Vad sa du?
Vi.
Det var ett trosvisst svar. Det tror jag också. Jag tänker det. Vi är Guds får, hoppas jag. I alla fall om vi känner Jesus. Har du lärt känna Jesus? Ja, då är du ett Guds får. Jesus sa, detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Att känna Jesus är evigt liv. Så de här personerna som representeras utav fåren, de är frälsta, eller hur? De känner Kristus. De är, om du så vill, kristna. Men Jesus har också andra får, säger han. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Så Jesus har inte bara får, men han har också en folla. Och fråga, finns det får utanför follan? Det gör det, eller hur? Finns det får innanför follan? Det hoppas jag. Så att vara ett Jesus får betyder inte nödvändigtvis att man är i follan, eller hur? Jag kan känna Jesus och samtidigt vara utanför follan. Eller hur? Så follan är inte en beskrivning av alla sant troende eller alla uppriktigt troende. Eller alla frälsta. Utan follan måste vara någonting annat. Lägg märke till vad som står i vers 1. Jesus säger, amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Så fråga, finns det tjuvar och rövare i fållan? Det gör det. Tjuvar och rövare, kommer de att ärva Guds rike? Bibeln säger, första Korinthierbrevet 6, att så kommer det inte vara. Så faktum är, det finns människor i follan som inte är frälsta. Och det finns människor utanför follan som är frälsta. Så att vara i follan är inte en garanti för att du är frälst, eller hur? Hänger vi med? Nej? Den här follan, jag kan säga det rakt ut, den follan är församlingen. Ge akt på er själva, på hela den jord som den heliga ande har satt er till ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Så, det finns en folla, en församling. Och i follan så finns det ett får, men det finns också tjuvar och rövare. Utanför follan så finns det kanske tjuvar och rövare, men det finns också får. Så att vara i follan betyder inte att man automatiskt är frälst. Att vara utanför follan betyder inte att man automatiskt är förlorad. Vad är follan? Follan är församlingen. Och follan är därför en synlig organisation. Hänger ni med? Det är inte en osynlig organisation som består av alla frälsta. Utan det måste vara en synlig organisation som inte är fullkomlig. Aj då. Vet ni, om vi letar efter rätt församling så ska vi inte leta efter den församling som inte har några falska medlemmar. För om vi hittar en församling som inte har några falska medlemmar, då är det inte Jesus församling. För i hans församling där finns det också tjuvar och rövare. Tyvärr så måste jag göra er besvikna. Men vad säger då Jesus? Betyder det att han bryr sig inte om den här follan och tycker att det spelar ingen roll, du kan vara utanför follan eller innanför follan, det kvittar? Vad säger Jesus? Jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli. Hur många jordar? En jord och en herde. Återigen, vill Jesus att det ska finnas många församlingar eller vill han att det ska finnas en? Han vill att det ska finnas en jord. En jord. Och de som är utanför follan, de vill han leda. Trots att församlingen inte är fullkomlig och inte har fullkomliga medlemmar, så är det ändå Jesus församling. Och det är uppmuntrande, tycker jag. På grund av den förvirring som råder inom kristendomen så har många dragit slutsatsen att en organiserad församling är onödig och även felaktig. Varför behövs det en församling? Så länge man älskar Jesus så räcker det väl att tillbe på egen hand. Men Jesus ansåg att en församling var nödvändig. Och han är själv, för han är själv församlingens grundare. I Matteus 16 och 18 så säger han så här till Petrus: du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Så Jesus var grundaren till församlingen. Och han skulle bygga den, här står det på Petrus. Jag tror inte det handlar om bara Petrus, även om han var en av grundstenarna. I Efeserbrevet 2 så står det så här: ni, så han talar till församlingen, säger Paulus talar här till församlingen och säger att ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är vem då? Kristus, Jesus själv. Så församlingen är grundad på Kristus. Det är han som är klippan som församlingen är byggd på. Men lägg märke till att det är Jesus som har grundat den. Han är den som har startat den. Det var hans idé med församlingen. Vi kan tycka att det är en dålig idé, men i så fall måste vi tycka att Jesus hade en dålig idé. För det var han som kom på den här idén. Jesus jämförs också med församlingens man. Det står: ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så jämförelsen här har vi: Kristus är mannen och församlingen är hustrun i den här analogin. Så om vi tycker att församlingen, om vi kritiserar församlingen, vems brud är det vi kritiserar då? Det är Jesus. Jag vill inte kritisera Jesus brud, eller hur? Han kanske blir arg i så fall. Men det är en viktig sak. Jesus tycker att det här är viktigt. Han älskar församlingen, eller hur? Precis, det står där. Ni män älskar hustru så som Kristus har älskat församlingen. Så vi kanske inte älskar församlingen alltid, men Jesus älskar församlingen alltid. Så otroligt viktigt. Vi kan titta på andra texter om det. Men faktum är, församlingen, det var när Guds folk, de samlades tillsammans. Och några kanske tycker, vad finns det för mening med att gå i kyrkan och de här bitarna? I Gamla testamentet så samlades folket i varje vecka tillsammans. Under 6 dagar ska arbete utföras, sa Gud. Men den 7:e dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra. Det är Herrens sabbat, var ni än bor. Så, den 7:e dagen skulle de ha en helig sammankomst. Och vad gjorde de då på sabbaten? Ja, det står i Apostlagärningarna 15:21. Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer då han föreläser i synagogorna varje sabbat. Så de hade en predikan varje sabbat, eller hur? De samlades där och de hade vad vi skulle kalla gudstjänst. Men ja, här är mina 4 orsaker till varför jag vill gå i kyrkan. Nummer 1, Jesus gjorde det. Det står, så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Nummer 2, Jesus gör det fortfarande. Visste ni det? Matteus 18:20 säger, där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så när människor samlas i Jesu namn så är Jesus närvarande på ett speciellt sätt. Jag tror att Jesus är närvarande här på ett speciellt sätt. Vi har bett om hans närvaro, vi har samlats i hans namn. Och det är speciellt sant också i församlingen. Varför skulle en kristen medvetet vilja försumma ett tillfälle när de har möjlighet att träffa Jesus? Det verkar lite konstigt, eller hur? Så Jesus, han går fortfarande i kyrkan, så om du vill träffa honom igen på ett speciellt sätt, så kan du också göra det. Sen, vi växer som människor. Vi kanske inte tycker om alla de här tjuvarna och rövarna som också finns i kyrkan. Men kanske är det så att Jesus vill utveckla vår karaktär så att vi inte är en utav dem. Eller hur? Jesus låter dessa personer vara i kyrkan så att vi kan lära oss att älska de personer som är svåra att älska. Och på det här sättet så kan vi utvecklas som kristna och bli mer kristuslika. För är det inte sant att Jesus älskar oss trots våra brister? För att uppmuntra varandra. Hebreerbrevet 10:25 säger, låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det är en otrolig uppmuntran att få träffas tillsammans. Men ja, man kan jämföra det med en kolbit som åker ur elden. Om jag har en brasa med flera brinnande kol och så plockar jag ut ett av dem, så kommer det fortsätta glöda lite grann, eller hur? Men vilket kommer slockna först? Det här kolet eller den här brasan? Kolet. Och så är det med en kristen som inte har hittat sin församling. Det är svårt att hålla sig brinnande, att hålla sig levande i anden när man inte har den här uppmuntran ifrån varandra. Så vi behöver det här, och det var Jesus idé. Men poängen med församlingen var inte bara att den skulle vara en gemenskap. Många församlingar har bara degraderats till en social klubb. Man kommer att träffa lite folk och prata lite grann och sådär, och sen åker man hem. Men det är inte församlingens huvudsyfte. Utan huvudsyftet är mission. Jesus sa till församlingen, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. De skulle gå ut och berätta om evangeliet till mänskligheten. Och tänk er, om vi är en person som gör det så kan det vara lite svårt. Men om man är tillsammans, en större grupp, så får den mycket större kraft. Den organiserades för att kunna nå ut med evangeliet och för att lära människor allt vad Jesus har befallt. Lägg märke till att det handlar inte bara om vissa delar, utan faktiskt om allt som står i Bibeln. Det är församlingens uppgift. Paulus säger att Om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Så de skulle förvalta sanningen. Och Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud, står det i första Korinthierbrevet 11:33. Så han organiserade den tidiga kristna församlingen som ett stort nätverk. Och det var ett samfund, om du så vill. Det var inte massa, det var inte massa olika samfund, att varje församling hade sitt eget samfund och sin egen troslära. Nej, de enades och jobbade tillsammans för att sprida det här evangeliet. En kropp, säger Paulus, och en ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en herre, en tro, ett dop. Och när de hade lite trosdisputer mellan sig, så skickade de delegater till Jerusalem från varje församling. Du kan läsa om det här i Apostlagärningarna 15. Och där så redde de ut, de diskuterade de här frågorna. Och sedan så fattade de ett beslut. Och då kunde de säga att även den heliga ande var med i det här beslutet. Så det var en organiserad församling. Men det var inte organisation bara för organisationens skull, utan det var en organisation för missionens skull. För att kunna nå ut med evangeliet bättre. Men Jonathan, om det nu är en församling som vi såg här, och en tro, ett dop och så vidare, varför har vi då så många olika församlingar? Jag nämnde det i början att det finns över 20 000 olika församlingar idag. Och hur i all sin dag ska man kunna veta vad som är Guds församling, om någon utav dem? Men vi måste ju dra slutsatsen att det måste finnas en församling som håller fast vid Guds ord. För vad sa Jesus? Han sa att helvetets portar skulle inte få makt över församlingen. Han skulle grunda sin församling. Och den skulle vara ända till slutet. Så någonstans måste den här finnas. Varför finns det då så många olika? Den fanns på den tidiga kristna kyrkan. Det var glasklart vilken som var Guds församling där. Men sen uppstod det splittringar i leden. Paulus sa, jag vet att när jag har lämnat er ska rovlyssna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Så det skulle komma in vargar in bland jorden, skulle splittra jorden. I Uppenbarelseboken 17 så läser vi om det här avfallet som skulle ske. Och ni minns att Jesus jämfördes med församlingens man. Och församlingen är alltså då kvinnan i liknelsen. I Uppenbarelseboken 17 så läser vi om en annan kvinna. Det står så här. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sa det. Kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på väldiga vatten. Jordens kungar har horat med henne. Och jordens invånare är berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur. Fullt av hädiska namn och med sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, mor till jordens skökor och skändligheter. Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag djupt förundrad. Om en trogen kvinna representerar Guds församling, så måste en otrogen kvinna representera en avfallen församling. Eller en församling som inte längre är trogen till Kristus. Hänger ni med? Det står det också i Hesekiel 16 till exempel. Så jämförs Israel med en äktenskapsbryterska eller till och med en sköka när hon vände sig till avgudar och började följa dem. Så här ser vi en församling som har börjat att följa avgudar, om du så vill. Som har börjat att förena sig med världen. Vad är det här för en fallen församling? Vers 9 så står det, detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Jag pratade om det här tidigare. Den stad som regerade över kungarna på jorden på Johannes tid, det var Rom. Och Rom är sju kullarnas stad. Den är byggt på sju kullar. Så det här måste handla om Rom. Så här har vi en fallen församling som sitter i Rom. Här är den romerska församlingen, den romerska katolska kyrkan igen, som vi ser som var berusad av de heligas blod. Vi tittade på kännetecknarna för antikrist i vårt tidigare möte och vi drog samma slutsats som reformatorerna om det här. Påvedömet förbjöd Bibeln och man fick absolut inte ha dem på modersmålet, för då kunde man ju förstå vad man läste. Och så kunde man upptäcka att det som påven sa stämde inte överens med det som Bibeln sa. Och under 1260 år, så under medeltiden, så höll det här avfallet på. Men det fanns grupper som var trogna, som behöll Bibeln. De kopierade handskrifter av Bibeln på modersmålet och de sydde in dem i sina kläder. De åkte runt i Europa som handelsmän och sedan när de fann en person som var öppen för att höra sanningen så delade de med sig utav dessa saker. Och på det här sättet så spreds evangeliet. Men de blev hårt förföljda av det här. Det var korståg mot dem. Påven utlovade avlat för den som dödade valdenserna. Och det var hård förföljelse under den här tiden. Men den här grunden som valdenserna och många andra lade, den bar frukt till slut i reformationen. Martin Luther, John Knox, Calvin, många andra personer som Zwingli och Tyndale var personer som protesterade emot Rom. Och de gick ur församlingen. De sa att det här är inte Guds församling. Det här är en avfallen kyrka. Och jag tror att det var en positiv sak som de gjorde. Men det är därför vi har, eller det är en av orsakerna till att vi har så många olika församlingar. Från reformationen så ser vi att man började att dela upp sig ännu mer. Tidigare så fanns det den förföljande kyrkan och den förföljda kyrkan. Medan från reformationens tid så började reformatorerna att starta egna samfund, eller inte reformatorerna, men deras efterföljare började starta egna samfund runt sin favoritreformator. Och tyvärr så blev det så också att dessa började att bråka mellan varandra. Och det blev splittringar mer och mer. Istället för att fortsätta reformationen, istället för att tänka att nu vill vi verkligen gå till botten och enas, så började man att göra trosbekännelser som man skrev på. Och då tillhörde man en viss kategori utav protestanter och andra valde en annan åsikt. Och jag tror inte det här är lösningen på att man bara börjar argumentera med varandra. Utan jag tror på att vi behöver be om att man ska kunna förena sig med varandra och studera Bibeln tillsammans. För att komma fram till vad som verkligen är sant. John Robinson, han var en puritansk ledare. Han hade en predikan för sina samtida en gång. Och han uppmanade dem att ni ska ta emot allt det ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans heliga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen som så nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i hög grad beklagar. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Faktum är att puritanerna var en av de grupperna som blev förföljda av protestanter. För många protestanter, de hade lärt sig från Rom hur man skulle göra med oliktänkande. Och de kopierade deras sätt. De började att förfölja de som inte trodde likadant. Och på det här sättet, så de bildade statskyrkor precis som påvedömet hade gjort. Och på det här sättet så försökte de tvinga på människor sin lära. Och många fick fly. De fick fly över till Amerika för att hitta religionsfrihet. Och det var inte en allmänt accepterad sak på den här tiden som det är idag. Men det här gjorde att vi hade inte bara en församling, vi har många församlingar. Och många församlingar som inte riktigt följer Bibeln heller. I Uppenbarelseboken 17:5 så står det: på hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Så den här kvinnan som är den romerska kyrkan, hon är inte bara en sköka, eller hon är en sköka, men hon har också döttrar. En dotter liknar sin mor, eller hur? Men hon är inte exakt identisk. Vi ser att det finns fler fallna församlingar. Och hur kan vi veta om vi tillhör en församling som beskrivs här? Det finns en lätt fråga som du kan ställa dig. Och det är frågan: kan den församling som jag tillhör, undervisar den några babyloniska läror? Står den för babyloniska åsikter, alltså romerska åsikter? Eller står den på Bibeln? Hennes döttrar måste representera de kyrkor eller samfund som håller fast vid Roms traditioner och läror, eller som följer hennes exempel i att ha otillåtna förhållanden med världen. Reformationen försökte bryta sig loss ifrån Rom, men avstannade och stagnerade i många utav dess församlingar. Och Jesus ville föra sitt folk helt ut ur villfarelsen. Han ville föra dem helt ut till sanningen, till att bli rena utifrån det här avfallet. Och i Uppenbarelseboken 18 så står det så här: fallet är det stora Babylon. Gå ut ifrån henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Så fråga: har Gud sitt folk i Babylon?
Ja.
Det har han. Har Gud sitt folk i de fallna församlingarna?
Ja.
Yes. Finns det alltså frälsta personer i alla församlingar?
Ja.
Jag tror det. Absolut. Och det säger Gud också. Men vad vill Jesus att de ska göra? Vill han att de ska stanna kvar i de församlingarna?
Nej, gå ut.
Han säger: gå ut ur dem, mitt folk. Mitt folk. Bli inte förolämpade. Det handlar inte personligt. Men det här handlar om att Jesus kallar dig sitt folk. Och han vill leda dig in i sin folla. I sin församling. Vad den är. Okej? Okay? Vi läste här att Jesus sa: de måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst, så ska det bli en jord och en herde. Återigen, vi vill påminna oss om att bara för att vi råkar befinna oss i den rätta församlingen, så betyder det inte att vi automatiskt är frälsta. Vi måste ha en relation med Jesus. Det är det som frälser oss, eller hur? Men om vi har en relation med Jesus, så vill vi förstås hitta till hans församling. Så hur ska vi då göra? I kontrast till de här skökorna i Uppenbarelseboken 17 så finner vi en ren församling, en ren kvinna i Uppenbarelseboken och Uppenbarelseboken kapitel 12. Och där så läser vi. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovärkar. Går vanliga kvinnor klädda i solen och månen och stjärnorna? Inte vad jag har sett. Men så det här måste handla om en symbol. Och det är en symbol på Guds församling som är klädd i ljuset, i sanningen. Jeremia visar det också. Det är hämtat, bildspråket är hämtat från Gamla testamentet igen. För att förstå Nya testamentet och speciellt Uppenbarelseboken så måste vi förstå Gamla testamentet. Ty jag hör rop som en barnaföderska, ångestrop från en förstföderska. Det är dottern Sions röst, hon flämtar, hon räcker ut mina händer. Och ve mig, mitt liv tynar bort. Här är bilden. Vem är barnet som föds? Vers 5 så står det. Hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Vem är det här barnet? Det är Jesus Kristus själv. Jesaja säger att barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Han är han som ska styra alla med järnspira, det är konungarnas konung och herrarnas herre. Så det här är Jesus födelse som föddes bland församlingen. Vers 6 så ser vi vad som händer med församlingen efter att Jesus har ryckts upp till Guds tron. För visst, han blev född och sedan så verkade han på jorden och sedan så rycktes han upp till Guds tron. Efter 3,5 år utav verksamhet på jorden. I vers 6 så står det, kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud berett för henne. Så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Så kvinnan flyr ut i öknen under den här tiden. Vers 13 så står det. När draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött sonen. Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen. Där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halvtid. Känner vi igen den här tidsperioden? Vi har studerat den förut. Det är de 1260 åren utav påvligt avfall. Så var är den sanna församlingen under den här tiden? Hon har flyttat ut i vildmarken, eller hur? Så om du letar efter Guds församling under den här tiden så kommer du inte hitta henne speciellt lätt. Du måste gå ut i vildmarken, ut i öknen. Upp i bergen kanske. Där fick hon gömma sig. Guds församling var inte officiellt synlig och officiellt organiserad under den här tiden. För hon fick gå och gömma sig. Så vi har en tid när Guds församlings organisation är gömd. Men det är bara under 1260 år. Så det måste betyda att efter den här tidsperioden då kommer hon att komma fram igen. 1798 slutar den här tiden då Napoleon avsatte påvedömet. Och vi kan läsa om i vers 17 slutet på den här tidsperioden. Vi kan läsa om förföljelserna i vers 15 och 16 och sen i vers 17 så har vi den sista församlingen när den kommer fram igen. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Här så ser vi att kvinnan lever fortfarande. Och fråga, hur känner draken om det här, den här kvinnan? Är han glad över henne? Nej. Hur många här skulle vilja vara med i en församling som Satan hatar? Ja, eller skulle du vilja vara med i en som han älskar? Nej. Det här är en församling som Satan hatar. Som han inte tycker om. Och jag vill vara med i den. Inte bara för att han hatar den, men för att jag vet att om han hatar den så betyder det att Jesus älskar den. Och det är hans församling. eftersom de är ärkefiender. I sitt raseri mot kvinnan så gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn. Och vad gör de här? Jo, de lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Två kännetecken. De lyder Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Uppenbarelseboken 14:12 säger att i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Vi ser samma grupp igen där. När vi tittade på det här med vilddjurets märke så såg vi att det skulle finnas en grupp i yttersta tiden som faktiskt återupptäckte sabbaten och ville hålla alla 10 bud, inte bara 9 utav buden. Och det är dessa. De tror på Jesus och har Guds bud. Om man bara håller Guds bud utan att ha tro på Jesus, då är det legalism eller lagiskhet. Om du bara har tro på Jesus och inte vill hålla hans bud, då är det billig nåd. Det är inte heller någonting som Bibeln lyfter upp. Men om du har tro på Jesus och håller hans bud, då har du en balanserad kristenhet, kristendom. Så vad har vi för kännetecken? Vi ska leka detektiver igen här. Återigen, det står inte rakt upp och ner. Den här församlingens namn heter bla 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 och dit ska du gå. Det skulle vara enkelt, eller hur? Men så kan vi inte göra. Precis som när vi identifierade den romerska katolska kyrkan så såg vi att vi måste hitta på kännetecken. Och sen måste vi se, passar det här in på någonting? Och samma sak måste vi göra med den här rena församlingen i yttersta tiden. Vilka kännetecken kan vi finna? Det första vi måste lägga märke till är att det är en synlig organisation. Eftersom den tidiga kyrkan var det, så måste också den här yttersta församlingen också vara det. Som organiseras först vid ändens tid, alltså efter det här avfallet, efter 1798. Minns ni, hon gick och hon gömde sig under 1260 år. Och därefter så kommer hon tillbaka igen. Nummer 3, tror på Jesus och älskar honom. Om det här är Kristi brud, då borde hon ju älska Jesus, eller hur? Det vore väldigt konstigt annars. Så om en församling inte älskar Jesus, då kan vi veta att det här är inte Guds församling, oavsett vad de säger. Men de har också tron på Jesus, som vi tittade på. Men de har inte bara tron, utan de håller också Guds bud. Jesus sa vid ett tillfälle, om du älskar mig så håller ni mina bud. Om ni älskar mig så håller ni mina bud. Kärleken kommer att visa sig också i att vi vill lyda honom. Tänk efter, om jag skulle säga till min fru, Hulda, jag bryr mig inte om vad du tycker om. Jag bryr mig inte om vad du inte tycker om. Jag vill bara älska dig. Vad tror ni hon skulle säga? Hur mycket skulle hon ge för en sådan kärlek? Nej, om jag älskar henne så vill jag ju bry mig om vad hon tycker om och vad hon inte tycker om. Hon kanske vill att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Och om jag verkligen älskar henne så vill jag ju göra allt jag kan för att behaga henne på ett sätt. Så länge det inte går emot min relation med Gud. Men det är det som sann kärlek kommer att göra. Den kommer inte söka sitt, men den kommer vilja behaga. Så samma sak med vår kärlek till Jesus. Nummer 5. Guds församling i ändens tid har en ren lära som stämmer överens med Bibeln. Det är ett stort påstående. Men vi läser i 1 Timoteus 3:15. Om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det finns många människor som går i kyrkan av massa olika orsaker. Vissa går i kyrkan för att vissa går i kyrkan för att de älskar de fina glasmålningarna i kyrkan. Ja, det är så vackert. Det är så fina glasmålningar. Jag tycker om den här kyrkan. Den är så fin. Men om den församlingen står för att undervisa villfarelse, så är det fel församling. Oavsett hur fina glasmålningar de har, eller hur? Någon går till kyrkan för att det ligger nära. Det är inte så långt bort. Den här kyrkan ligger närmast mig, därför går jag dit. Okej, du kanske gör det, men om den församlingen står för att undervisa villfarelse så är det inte Guds församling. Du kanske tycker att ja, de har så gott kyrkkaffe. Det är inte rätt orsak till att gå till kyrkan. De har ett sånt fint lovsångsteam. Det är inte rätt orsak till att gå till kyrkan. Ja, men de har en så bra predikant där som är så duktig på att säga massa saker. Det är inte rätt orsak till att gå till kyrkan. Må hända att han är bra och sådana saker, men det är inte den grundläggande orsaken till att gå till kyrkan. Om vi ska gå till en kyrka så måste vi hitta en kyrka som är sanningens pelare och grundval. Som står för att undervisa sanningen. Vi måste testa läran med Guds ord. Många människor de går till en kyrka och sen hoppas de att de ska predika sanningen. Jag skulle vilja föreslå att vi borde först hitta sanningen i Guds ord. Och därefter så hittar vi en församling som står för sanningen. Den vägen måste vi gå. Vad är sanningen? Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanningen, säger Jesus. Och jag vill dra det så långt att säga att om en församling står för villfarelser som själens odödlighet, som ett evigt helvete, som söndagshelighet, som andra påvliga åsikter, så kan det inte vara Kristus församling. Det kan inte vara sanningens pelare och grundval. Utan det är snarare en församling som har karaktärsdrag utav moderkyrkan. Utav den stora sjökan. Det kanske är hårda ord här. Men vet ni, Jesus vill väcka oss. Han vill leda oss in i sin folla. För han vet att det är där vi kommer att vara lyckligast. De har en ren lära som stämmer överens med Bibeln. De är en världsvid församling som predikar evangeliet och de tre änglarnas budskap. I Uppenbarelse, och då kan jag undra, vad i all sin dag handlar det där om? I Uppenbarelseboken 14 så finns det ett budskap som når ut till hela världen i sista tiden. Det står i vers 6, jag såg en annan ängel flyga upp på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa med en stark röst, frukta Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Och sen så kommer en annan ängel och säger, fallet, fallet är det stora Babylon. Och sen kommer en tredje ängel som varnar för vilddjurets märke. Och vi har studerat det här om vilddjurets märke. Och sen efter att de här tre budskapen når ut till hela världen, då står det i vers 14 att jag såg och se ett vitt moln, och på molnet satt en som liknade en människoson. Och på sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Det här är alltså Jesu återkomst. Så det här är det sista församling, eller det sista budskapet som når ut till världen innan Jesus kommer tillbaka. Och det är missionen som den här sista församlingen måste ha i så fall. Kan du tänka dig? Om Gud har ett budskap, han säger det här budskapet ska jag få ut till hela världen. Men Guds församling kommer inte att sprida det. Är det verkligen Guds församling då? Visst, de kanske inte gör det bästa arbetet med det. Men om de inte har som sitt uppdrag att sprida det här budskapet, så kan det inte vara Guds församling. Om de har ett annat budskap att sprida. Så, dessa sju kännetecken. Och du kan ta det här och du kan jämföra det med den församling du tillhör. Den församling du tillhör, är det en synlig organisation? Bra i så fall. Då passar det på första kännetecknet. De flesta församlingar är nog det. Organiseras först vid efterändens tid, alltså 1798. Där faller vissa bort, eller hur? Tro på och älska Jesus. Det hoppas jag att de flesta församlingarna gör. Håller Guds bud, inklusive sabbatsbudet. Oj, här blir det värre. Här är det inte speciellt många som är kvar fortfarande. Har en ren lära som stämmer överens med Bibeln. Är en världsvid församling. Vet ni hur få församlingar som är världsvida? Det är otroligt få församlingar. Vet ni, det finns i princip fyra församlingar som är globala församlingar som finns i nästan alla länder i hela världen. Vet ni vilka det är? Det är katolska kyrkan, det är Jehovas vittnen, det är mormonerna och det är en grupp som heter sjundedagsadventisterna. Det är i princip de grupperna. Utav de protestantiska grupperna så finns det bara sjundedagsadventisterna som är det absolut mest spridda samfundet i hela världen. Det mest spridda protestantiska samfundet. Jag vill säga så här. Det här är orsaken. De här punkterna vill jag undersöka. Min lojalitet ligger inte i ett samfund. Jag vill vara väldigt tydlig med det här. Min lojalitet ligger i ordet. Om jag hittar en församling som bättre passar in på Bibelns kännetecken, då vill jag gå med i den. Om jag upptäcker att den församling jag står för faktiskt undervisar villfarelse, då vill jag vara så pass ärlig mot mig själv att jag säger nej, oavsett om jag har massa vänner i den här församlingen, jag vill byta församling. Jag vill gå med i den församling som faktiskt står för att undervisa sanningen. För jag vill hellre hålla mig till Guds församling, där jag vet att det är den sanna församlingen, den rätta församlingen, än att ha massa vänner i en församling som inte följer Guds ord. Och jag hoppas att jag är så pass ärlig. Jag ber till Gud att jag ska vara så pass ärlig. Men det här är orsaken till varför jag tillhör den församling som jag tillhör. Och jag kommer inte berätta för er vilken det är. Eller jo, det kommer jag. Det vore kanske konstigt om jag inte gjorde det, eller hur? Jag skäms inte för det. Men jag vill säga klart och tydligt att orsaken till att jag tillhör den församling jag tillhör är för att det är min studerade övertygelse att det är den som är förutsagd i Bibelns profetior. Och återigen, om du hittar en bättre så vill jag jättegärna vara med i den, hellre. Om vi tar den här adventistsamfundet, hur startade den? Ja, i slutet på 1700-talet, 1798, så försvann påvedömet. Eller det försvann inte, men det fick sitt dödliga sår där. Och då började en stor väckelse i världen. Människor började studera Bibelns profetior. Här är några av de grupperna som gjorde det. Oberoende av varandra så började människor att studera profetiorna och komma fram till samma slutsats. Sen var det andra underliga fenomen som hände. Roparörelsen i Sverige, där barnpredikanter började att predika. Mellan 1840 till 1844. Det står så här att nu framträdde roparna, deras samvete ropade med åskans stämma till dem själva. Och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra. Bättra er, Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. Det var så att det var förbjudet för vuxna att predika om man inte hade präststämpel. Så. Och det var i Sverige, bara på 1800-talet. Men då började Guds ande att verka på barn som började predika om att Guds dom stundar. I USA så fick den här rörelsen mest genomslagskraft. Det var en baptistbonde som hette William Miller. Och han studerade Daniels profetior och kom efter sina 2 års studium i skriften fram till den allvarliga slutsatsen att om ungefär 25 år kommer allting som gäller vår nuvarande existens att avslutas. Jag behöver inte tala om den glädje som fyllde mitt hjärta när jag tänkte på den härliga framtiden. Den ivriga längtan i min själ efter att få vara med i de saligas lycka. Jag fortsatte att studera skriften och blev mer och mer övertygad om att jag hade en personlig plikt att utföra i detta avseende. När jag utförde mina sysslor ringde det ständigt i mina öron: gå och berätta det för världen. William Miller studerade Danielsboken och Uppenbarelseboken. Och de kom fram till att Guds dom och Jesu återkomst skulle komma mycket snarare än vad de hade trott. Och det här, den här övertygelsen gjorde att han gick och predikade det här tillsammans med många andra runt om hela USA. Det blev en enorm uppståndelse. Tusentals predikanter började att predika det här budskapet. 8 miljoner tidskrifter. 100 000-tals människor omvändes. Och det var alla olika samfund. Det var en ekumenisk rörelse, om du så vill. Där människor från alla samfund började studera Bibeln. De hade stora tältmöten. Millers budskap var inte en massa bråk om ett datum. Det var den första ängelns budskap, ett evigt evangelium. Stunden för hans dom är inne. Det var en evangelisation som försökte hjälpa människor att göra sig redo för Jesus. Genom väckelsen hade metodistkyrkorna växt med 14 000 nya medlemmar och baptisterna med 45 000 hösten 1844. Bara på hösten så döptes det så här många i de här två olika samfunden. Det var en stor väckelse. Och tänk efter att det fanns bara 17 miljoner invånare i USA under den här tiden. Så det kanske sätter saker i sitt perspektiv. Men de hade gjort ett fel i sina tolkningar. Och de gick igenom en stor besvikelse 1844. Många gav upp tron vid den tiden. Men andra fortsatte att studera Bibeln. De kunde inte förstå vad som hade gått fel. Och när de upptäckte vad felet var, så fick den här rörelsen liv igen. Och de började studera Bibeln. De upptäckte sanningen om Guds bud. Att de fortfarande gällde och inte har förändrats. De kände att de fick en kallelse från den här versen i Uppenbarelseboken 10:11. Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag, språk och kungar. Och det här var inte bara en känsla de hade, men det här var en studerad övertygelse som de kom fram till. Att vi har ett tillbudskap att sprida. Och det var de tre änglarnas budskap. De hade spridit den första ängelns budskap, men det fanns två till som skulle spridas innan Jesus kommer tillbaka. Och den här gruppen organiserades så småningom till 1863 till Sjundedagsadventistsamfundet. Idag så är Sjundedagsadventistsamfundet en av världens snabbast växande samfund. 20 miljoner medlemmar är det snart runt om i världen. Jag vet inte hur många invånare finns det i Finland? Är det 5? 5 miljoner. Okej, 20 miljoner medlemmar är i det här samfundet världen om. Den har en närvaro i 216 utav världens 237 länder. Det döps ungefär drygt en miljon nya medlemmar per år. Det eskalerar för varje år så de här siffrorna blir inte aktuella längre. 150 000 församlingar, 7 500 skolor, 173 sjukhus, 63 tryckeri. De har ett verk som också arbetar, ett otroligt effektivt nätverk som heter ADRA, som arbetar för katastrofhjälp och nödhjälp. För människor runt om i världen. När de är på till exempel det som händer på Haiti. ADRA är där för de har kontor i alla delar av världen. När det som händer på Filippinerna. Så de är redan där på plats och kan hjälpa. Och de har samarbetat otroligt bra. Min mor jobbar där för det i Sverige. Så därför känner jag till den här organisationen och hur effektiv den är. Poängen är inte att skryta om det här. Utan poängen är att visa att från den här väckelsen så har det blivit ett stort samfund. Ett världsvitt samfund. Och jag vill återigen poängtera. Det här är varför jag är medlem i det här samfundet. Om det finns ett annat samfund som bättre passar in på den beskrivningen, så vill jag mer än gärna vara med i den. Kanske du har hört någonting om den här. Kanske du har hört att det där är en konstig sekt. De har massa konstiga läror som jag inte vet vad det är för någonting. Och rädsla får många att ens vilja undersöka det här. Och jag tror att vi måste våga undersöka sakerna. Imorgon så kommer vi att prata, eller på lördag så kommer vi att titta på en utav samfundets grundare och gå lite mer grundligt in på det. Så om du har frågor kring det, så missa inte det budskapet. Poängen är inte att om det här nu är sant, så är inte poängen att adventister är de enda som blir frälsta. Eller hur? Jag kommer fram till det. Det finns frälsta människor i alla samfund. Och bara för att man är med i så fall i det samfundet betyder det att man är frälst. Inte i sig själv. Det kan finnas tjuvar och rövare. Tyvärr så är inget samfund, har inget samfund fullkomliga medlemmar. Men det betyder i så fall också att det är Jesus Kristus som leder en rörelse för att förbereda världen för hans återkomst. Och jag vill vara med i en sådan rörelse. Jag vill vara med i en rörelse som Satan är rasande på. Som han vill göra allt för att hindra och stoppa. Men jag vet att Jesus kommer att fullfölja verket. Jag vill vara med i den rörelse som Gud använder. Jag tror han använder många olika grupper. Men som är hans primära församling på jorden. De måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Återigen, Jesus har medlemmar i många samfund. Kanske du är en utav dem. Och jag är fullt övertygad om att Gud har i så fall lett dig hit. Och Gud kallar. Det är inte jag som gör det. Det är inte min. För mig spelar det ingen roll vilket samfund det tillhör. Jag kommer att tycka om det oavsett. Men för Jesus så vill han leda sitt folk in i sin folla. På era lappar där så finns det några beslut. Så jag vill gärna att ni tar upp dem om ni har dem. Och, om ni vill ha en penna. För det första så finns det en fråga där. Jag vill ta emot Jesus som min frälsare. Om vi inte har tagit emot Jesus som vår frälsare. Så kommer inte en samfundstillhörighet att hjälpa oss. Men om vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Så kanske vi också vill visa det offentligt. Genom dopet. Har du tagit till ställningen att jag vill faktiskt visa det offentligt? Vi ska prata om dopet imorgon lite mer, om vad det handlar om och vad det inte handlar om. Men sen så står det där också, jag vill tillhöra Guds församling i ändens tid som håller hans bud och som älskar Jesus. Det står inte där, det specifika samfundet. Men det står det som Bibeln lyfter fram om detta. Om du önskar att tillhöra den gruppen som Bibelns profetior förutsäger. Så kan du sätta ett kryss där. Och säga jag vill vara en del av den rörelse som jag tror är uppfyllelsen av de här profetiorna. Och det är min bön om att du inte ska skjuta upp det beslutet om Jesus kallar dig till det. Kanske har du frågor, det är helt okej. Okay. Jag vill inte att du fattar ett förhastat beslut. Skriv upp frågorna. Och vad vill du söka efter den här församlingen som Jesus faktiskt lyfter fram? För det finns hopp om att vi ska hitta. Jesus har sagt sök och ni ska finna. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader. Vi tackar dig för att du har lett oss idag, ikväll. Herre, jag ber att vi ska förstå dessa saker på ett korrekt sätt. Herre, vi vill hitta din församling. Vi vill tillhöra den folla som du har nämnt vid namn. Eller som du har kallat oss till. Och hjälp oss att hitta den så att vi kan vara där du vill att vi ska vara. Herre, jag påminns om den. En person som berättade för mig att de tänkte inte byta samfund oavsett vad de upptäckte. Herre, låt oss inte ha en sådan inställning. Utan låt oss ha en inställning av att vi vill vara där du vill att vi ska vara. Herre, visa oss var du vill att vi ska vara. Inte där människor vill att vi ska vara. Inte där jag vill att människor ska vara, utan där du vill att vi ska vara. Det är vår bön för oss alla. I Jesu namn, låt alla säga. Amen. Amen.